välkommen till Gynnestamspodden. I dagens avsnitt så ska vi prata med Joakim Engberg, MMA-stjärnan som blev huvudtränare för GBG Max som det heter idag. Och Joakim Engberg är inte bara huvudtränare för grabbarna på GBG, utan han är också huvudtränare för många UFC-fighter världen över. Vi ska hänga med på ett spännande poddavsnitt av styrka, intelligens och filosofi. Nu kör vi! Okej, välkommen till Gynnestams podden allihopa. Idag ska vi snacka fighting, riktig fighting. Vi har med oss experten i ämnet, Joakim Engberg. Välkommen hit.
Tack för det, kul att vara med.
Jajamän. Du, jag ska gå direkt in på ämnet här, ja. Vem är en fighter och vem blir en fighter?
Intressant. Det är någonting som vi har diskuterat på våra instruktörskurser. Vi brukar börja med just den grejen, vem är en fighter. Och självklart så det första man tänker på är någon som fightas i ringen eller buren. Men när vi har diskuterat så har vi kommit fram till att en fighter kan vara mer än så. Man kan bredda det begreppet. Och jag ser mycket vanliga människor som krigar på riktigt bra. De kanske har familj och jobb och är upptagna, men lyckas ändå ta sig och träna flera gånger i veckan och göra det bästa utifrån sina förutsättningar. Så för mig är liksom, ja, vem som helst som går igenom något tufft och lyckas ta sig igenom det och komma ut på andra sidan, det är en fighter för mig.
Vackert uttryck. Hur såg det ut för dig? Hur kom du i kontakt med kampsporten och vilken ålder var det här?
Det var tidigt egentligen. Min farsa tränade judo. Och jag kommer ihåg att min bästa polare när jag var i trean, fyran när jag började träna jiu-jitsu. Men min farsa var som sagt en judoka, så att han tyckte jag skulle träna judo. Så att jag började träna judo någon gång när jag gick i fyran. Och jag gillade verkligen att brottas. Men sen slutade jag av någon anledning. Lite senare så kom jag in på det här med Bruce Lee. Och jag började träna Wing Chun Kung Fu. Därifrån så började jag även träna lite thai-boxing parallellt med det. Och sen hade min bästa polare kom hem från USA med en tidning som heter Ultimate Fighting 1 och 2.
Gracie tänker jag på.
Precis, så du läste det stora referat från alla matcherna och de första UFC. Och då tänkte jag, fuck, det här vill jag göra. Men på den tiden handlade det mycket om vilken kampsport som var bäst. Var karate bättre än kung fu? Och så kom det några killar som gjorde något helt annorlunda, som ingen fattade riktigt vad de var på med. Spöade mycket större killar, så att det var det jag ville träna. Men det fanns ingen jiu-jitsu i Göteborg, utan det närmaste jag kunde hitta var August Wallén som körde igång shootfighting, kallade han det på den tiden.
Okej.
Så på den vägen är det.
Okej. Men när visste du liksom att det här, var det när du fick den här fighting-tidningen som du kände att det här är mitt kall? Det här ska jag göra.
Ja, lite olika tillfällen liksom som kanske har skapat min tidiga kampsport. Ett var faktiskt när jag hittade de där UFC-banden till slut. Man kunde hyra den nere på videoaffären på VHS. Och jag såg de första matcherna och jag blev så uppjagad att jag var tvungen att gå och ta en promenad. Jag var tvungen att bara gå och göra någonting. För att jag bara, fuck, vad är det här? Det här är helt galet. Så att där kände jag liksom ett starkt kall. Och sen när jag vann SM första gången, det var min andra match, då kände jag, okej, det här är något jag verkligen kommer fortsätta med. Och det var lite andra tillfällen också.
Men okej, jag fattar fighten, men vad i fightingen var det som fick dig hooked?
För mig har fighting alltid varit väldigt naket och avskalat och ärligt. Någonstans är det så här, det spelar ingen roll vad folk tycker om dig, det spelar ingen roll din sociala status eller var du kommer ifrån eller ens vart du är på väg. När du går in i ringen eller buren så det är bara du och din motståndare och ingen av det andra spelar någon roll. Och jag gillar den ärligheten. Det är att liksom kunna utmana sig själv, slåss mot sina egna rädslor. Sen självklart liksom statusen och det som kommer med att vara en fighter. De flesta människor är intresserade av fighters, vare sig de vill erkänna eller inte liksom. Men det vet du också liksom.
Och det där kommer osökt in på den här frågan. Många
tränar ju fighting utan att tävla. Hur gick det där till för dig? Vad var det i dig som gjorde att, nej, vet du vad, jag ska tävla?
Det har alltid varit det som var syftet för mig, att jag ville testa mig själv, att träna utan att tävla. Jag har inte känt sig så intressant. Jag höll ju på lite där med kung fu, men ganska snabbt så ville jag testa mina färdigheter. Det här är väl den andra grejen som formade mig tidigt. Det var att jag och min bästa polare, jag berättade om tidigare, vi hade en liten lokal som lyckades ta in oss i när vi var kanske 14-15, man gick i sjuan någon gång. Som tillhörde liksom hyresgästföreningen där vi bodde. Mm. Så att vi hade en liten lokal, det var som en liten lägenhet som vi hade liksom lyckats snå till oss nycklarna för att vi kunde ta oss in där i alla fall. Så det var jävligt schysst, vi hade någonstans att hänga på dagen. Mm. Men han var i USA några månader med sin farsa och kom tillbaka och hade med sig så här karatesparringhandskar. Det är som säckhandskar typ.
Mm.
Och han hade tränat lite kickboxning, så att vi kom på den briljanta idén att vi skulle bjuda in två vänner och sen skulle vi sparra och testa våra skills där nere i den här källarlokalen. Så den ena av den här killen, han var ingen vidare atletisk. Den andra killen, han var desto mer atletisk. Han var typ den enda svarta killen i Partille.
Okay.
Han hade det tufft. Han hade magrutor i sjuan, han var bäst på handboll och fotboll. Och hans farsa hade lärt han boxas lite.
Mm.
Så att vi gjorde en liten sparringmatch och vi räknade poäng och jag torskade. Jag blev helt vansinnig för jag tränade ju kung fu, jag borde ju vinna liksom.
Såklart.
Så jag utmanade honom 2 veckor senare. Okej, vi måste köra fullkontakt. Och det började med att jag körde med hans polare och jag lyckades med att hantera honom ganska lätt. Han körde mot min polare och sänkte honom på ett kroppslag, kommer ihåg. Och sen var det han och min tur. Vi körde igång och han spöade skiten ur mig. Jag tror aldrig jag fått så mycket stryk hela mitt liv. Men ska vara ärlig. Jag kom hem och såg för jävligt ut. Morsan var helt vansinnig. Mitt öga var helt uppsvullet. Men jag hade så mycket stolthet att jag vägrade ge mig. Så att till slut så gav han sig istället. Och jag var skitstolt. Jag fick lite rykte liksom av Jocke spöar Jimmy ändå tufft typ. Det var lite folk som ville gå en sån här sparringmatch, men det var ingen som verkligen, när det väl kom till kritan, ville köra liksom. Så där började, där var nog min första erfarenhet. Min viktigaste match. Några år senare så träffade jag på Jimmy ute. Vi var här och druckit bara två, träffade på varandra i busskur. Och han berättade sanningen för mig. Och sanningen var att han ville inte slå mig med bara, för att han tyckte jag såg så äcklig ut i ansiktet.
Nej!
Så min vinst, min hela karriär var byggd på en lögn. Men, ja.
Var det sant, tror du? Eller sa han, var det en efterhandskonstruktion som man säger i rättegångar?
Nej, jag vet inte. Fan, jag vet inte. Vi hoppas att det var en efterkonstruktion.
Jag lägger det där.
Ja, det är bra. Vi lägger det där båda två.
Vet du vad jag tänker? Jag tänker, för de som lyssnar och inte vet vad fighting är, kan du beskriva lite kort vad säckhandskar är?
Säckhandskar är väldigt tunna handskar som inte är meningen att man ska sparra eller tävla i, utan man använder just när man slår på säck eller mittsar för att skydda händerna, men ändå vara tvungen att knyta händerna. Så det är ett bra verktyg som folk inte använder tillräckligt idag.
Mm. Okej, okay, då kan vi dra vidare här nu. Du körde SM, det var shootfighting, det var hos August Wallén. Och sen, då körde du någon amatörkarriär inom fightingen där. Steget till att bli proffs då, det är ganska stort från amatör till att bli proffs. Hur såg det ut och när visste du att, vet du vad, nu ska jag bli proffs?
Det visste jag inte egentligen, eller det började ju ta slut. Jag hade typ 17 matcher i rad och sånt där som jag hade vunnit. Och jag hade vunnit en massa superfights och massa bla bla bla. Sen en dag fick jag ett telefonsamtal från August. Vill du köra i Ryssland? Jag sa till honom, jag måste bara tänka. Jag la på, tog upp telefonen direkt och sa ja. Men jag hade ingen koll på vad det innebar. Och det var ingen annan i vår närhet som fattade vad det innebar heller. Jag hade aldrig sett en professionell fight. Jag visste inget om att gå ner i vikt. Jag hade aldrig tränat med slag på marken. För att de svenska reglerna tillät inte det. Så det var bara på den vägen. Och jag körde liksom.
Ja. Okej, okay, stenhård. Okej, och det var i vilken gren nu för alla som lyssnar också? Nu är jag superövertydlig hela tiden. Men jag tänker det är så jävla många som lyssnar och är intresserad av fighting. Men som inte riktigt har bra koll. Men det var MMA-proffsmatch.
Det var exakt. Det var moderna MMA kan man säga, så som den ser ut idag. Ja. Med handskar och ronder och hela den biten.
Mm. 3x5 minuter.
Mm, jag tror det var 3x5.
Ja, okej. Okay. Då kommer nästa fråga. Vad krävs för att bli en proffsfighter? Alltså vilka attribut, vilka egenskaper utöver teknik? Teknik, det fattar alla.
Mm. Nej, men det är ju som med allt annat att den första grunden är ju hårt, att man vill jobba hårt. Du måste jobba fruktansvärt hårt. Men det måste du göra oavsett om du var du än blir företagare. Liksom. Om du vill komma långt så måste du vara beredd att jobba. Vill du bli läkare så får du plugga. Liksom. Och det gäller samma vad du vill göra. Egen företagare eller vad som helst. Grunden är alltid att jobba hårt.
Mm.
Men sen finns det vissa... Nästa grej. Jag tror du och jag snackade lite snabbt om detta tidigare. Någonting jag märker. En anledning till att mycket folk inte lyckas. Det är inte alltid att de inte vill jobba hårt. För att jobba hårt, det finns ändå ganska många som gör det. Utan en stor anledning till att folk inte lyckas är att de inte vill offra det som behöver offras. Liksom.
Mm.
Man kanske kan träna hårt på dagarna, men sen är man inte vill gå och lägga sig på kvällen. Eller sköta sin diet eller sin återhämtning eller någonting. Eller, du vet, inte umgås med vänner på en lång period. För att vi tränar på kvällarna fram så det blir ju väldigt... Man går in i en bubbla som fighter. Liksom. Så det är nästa grej. Man måste vara villig att offra. Sen måste man vara väldigt mentalt tuff. Alltså. Det är extremt tufft att vara en professionell fighter. Det är ett stort steg. Från att tävla som motionär till att fightas. Och det är ett jättestort steg från att fightas till att fightas professionellt. Och ännu ett steg att verkligen fightas professionellt. Det vill säga att det är det som sätter mat på bordet. Liksom, som betalar den hyran.
Ja. Jag tänker så här då. De generella skillnaderna, det är självuppoffring.
Mm.
Det är inte festa såklart.
Mm.
Ja. Och för många som är ute och festar här är det att dricka en bärs. Kan man dricka en bärs någon gång då och då?
Ja, alltså det finns ju fighters som gör, jag menar, det vet både du och jag,
ja,
som festar till det ordentligt liksom. Det är klart man kan göra, men det kommer ju påverka dina resultat.
Mm.
Så har man inte liksom en gudomlig talang som de flesta inte har, så får man ju hålla sig borta från sånt där. Liksom. Framförallt blir det väldigt enformigt och trist att vara en fighter. Det är det man inte tänker. Och det är många utifrån som tänker att det är spännande. Och sånt där. Tjejer man kanske träffar och tänker att de träffar en rolig, spännande kille. Men egentligen är det bara någon som går och lägger sig samma jävla tid, som går upp och tränar och sen gör samma skit dag in och dag ut. Mm. Man sover, tränar, äter. That's it egentligen. Du vaknar på morgonen, du går till gymmet. Du går och lägger dig lite på förmiddagen. Sen går du till gymmet igen och så kommer du hem. Och sen går du och lägger dig och så om och om igen. Liksom.
Livsstil.
Verkligen.
Livsstil nu.
Så, ja, det går inte på något annat sätt.
Så dina aktiva proffsår här nu. Om du skulle beskriva det här hjulet, för det låter som ett ekorrhjul som du säger.
Ja.
Vad slänger du in i det ekorrhjulet?
Vad jag slänger in i det?
Ja, så du går och lägger det samma tid. Du går upp samma tid. Du tränar samma tid. Det är, alltså rutin och vanor.
Ja, rutin och vanor, exakt.
Självuppoffring.
Mm.
Hårt jävla jobb. Ingen festa.
Precis. Det är alla de trista grejerna, men sen är det ju också... Det är därför man gör det, annars finns det ingen anledning. Att man älskar rutiner, man älskar köttet på klubben, man älskar tränas och få endorfiner och hela den här biten liksom. Så att det är ju ena sidan, det är ju det här tuffa och det disciplinerade, men ja, det är också så jävla schysst känsla. Jag kommer ihåg när jag faktiskt som proffs, när vi hade ganska stort team och man ses på förmiddagen, man garvar lite, man tränar hårt, alla går och käkar lunch tillsammans. Det är en jävla bra sammanhållning och det är en schysst rutin faktiskt.
Mm.
Så att det är ju inte bara grått liksom.
Nej. Okej, nu ska vi gå och prata omkring. Hur är känslan när Jocke Engberg går mot buren, går mot ringen? Vad är det som känns i dig då inför en match? Precis innan
är ganska stor skillnad från timmarna innan. Jag menar, timmarna innan är riktigt tuffa, man är lite schizofren, bipolär, jag vet inte hur man ska beskriva det, men man växlar från perspektivet att man ska gå in och, du vet, jag ska vinna det här, jag ska krossa honom, jag ska, och sen Två minuter senare tänker man, fuck, jag hoppas att vi krockar och jag bryter armen. Eller... För sen är man bara hitta en utväg, brandlarmet kanske går eller något. Och sen är man tillbaka till det, jag ska krossa honom. Och jag menar, efter ett tag när man gjort det där tillräckligt mycket så kommer man till en punkt där man mer eller mindre galvar åt sin monkey brain som håller på och hoppar från det ena till det andra. Liksom. Det är ingenting man lägger någon uppmärksamhet i, utan man låter det bara hålla på i bakgrunden. När man vet att det är så det kommer vara. Liksom. Men precis sekunderna innan, någonstans så är det någon så här fuck it, nu kör vi känsla för mig i alla fall. Och sen kopplar man bara på allting man kan koppla på. Då kan man tillåta sig själv att vara det man inte kan vara i vardagen. Liksom.
Mm.
Då är det stort ego och det är, du är bara bäst. Du måste bara gå in och göra det du ska göra. Liksom. Mm. Det finns inget utrymme för tvivel längre. Utan allt det där måste man bara lägga bort. För man vet att det är tvivlet är det som kommer göra att du förlorar. Liksom. Mm.
Ingångslåt. Hur viktigt är det?
Det är nog olika viktigt för olika människor. Vissa verkar ju tycka att det är sjukt viktigt att bli helt av sig om det blir fel. Eller vissa har liksom någon typ av så här skrockfullhet. Liksom. Det här är min låt, om jag tar den så kommer jag att vinna. Mm. Andra skiter fullständigt i det. Så att jag tror att det är jävligt individuellt.
Mm.
Hur var det för Joakim Engberg då?
Ja, jag hittade min låt efter ett tag. Som jag hade. Det var nog nice att ha samma liksom. Jag kände okej, okay, det blir som en trigger. Nu är det dags.
Okej. Jag tänker på, vad heter han? Dan Hardy. Du vet Dan Hardy. Han berättade ju så här. Han hade haft fel låt. Så han hatade så jävla mycket. På vägen in. Så när han kom in i buren. Då hade han gått en match, berättade han.
han var så like. Ja. Men det är ju samma. Kommer du ihåg Shahin? De la ju på Barbie Girl på honom. Ja. I Skottland.
Ja.
Men han knockade ju killen på 30 sekunder. Så det funkar ju bra.
Ja.
Kanske var det bästa.
Ja. Okej, okay, så det såklart är det olika. Okej. Okay. Beskriv känslan när seconds out. Ding! Precis när det kör igång.
Men det är lite samma som att gå in där. Då är man redan i den här bubblan, den här tokkoncentrationen där tankar inte längre fungerar som det gör i vardagen. Liksom. Det är verkligen ett alternativt medvetandetillstånd som är väldigt svårt att jämföra med hur din hjärna fungerar i vardagen. Tiden kan börja gå långsamt och man har tankar men de känns inte som dina vardagliga tankar. De sker i bakgrunden fokusen på stunden liksom.
Mm.
Jag tror att det är ett tillstånd som är så svårt att beskriva om man aldrig upplevt det liksom.
Mm.
Jag menar, men det är klart, det behöver inte vara fighting utan det kan ju vara man hamnar i en extrem situation av någon annan anledning där man är tvungen att reagera snarare än att tanka. Liksom. Mm. Tankarna är alldeles för långsamma och kassa.
Det finns en framgångsrik psykolog, Köhler heter han, som pratar om plötslig insikt. Och det handlar om tillstånd om total närvaro. Till exempel människor som har befunnit sig liksom i krissituationer, lite så. Och liksom det börjar brunna. Så helt plötsligt kommer de på att, nej men vet du vad, jag öppnar fönstret, jag tar tag i den haken, jag kan haka fast den här, jag kan vira mig ut lite, så kan jag balansera på ett räcke bredvid här. Ungefär så.
Precis. Exakt. Man kommer på lösningar som man aldrig har gjort förut. Men det går liksom i hundradels sekunder. Förstår jag menar? Jag vet, jag hade någon match mot en dansk som jag tyckte, vad fan heter han? Skitsamma. Han sparkade sönder min arm tidigt i matchen. Och jag stod mot repen. Jag kände att jag kan inte luta mig bakåt för han försöker sparka mig i huvudet igen. Jag kan inte blocka mina armar för jag kan inte lyfta den. Så jag lägger mig ner och gör någon sån här snurrkungfu-grej på hans stödben. Det var ändå en lösning som var bra i den stunden när jag fick ryggen på honom och så vidare. Men det är aldrig en teknik jag har tränat.
Mm.
Men ändå var det någon typ av kalkyl bakom det. Förstår jag? Ja. Men den kalkylen sker från att sparken påbörjas till att den når mitt huvud. Det är processen som går så fruktansvärt snabbt som sker helt undermedvetet egentligen. Men ändå har någon typ av reasoning bakom sig.
När du beskriver det där tillståndet, det blir lite Matrix då, förstår du? Att, precis som du säger, tiden stannar upp lite. Förstår du? Det låter som det där, för det är väldigt många tankar du tänker, och för de som inte har fightats, det här är extremt liksom, du skadar, det är skrik, det är folk, det är lampor.
Men det är ju väldigt naken och exponerad liksom, det är det. Kasta mat och snacka om att fighters inte är rädda för att få stryk. För det får vi varje dag. Det är det vi gör. Man får en smäll här och där. Utan man är rädd för att bli exponerad. För att visa sig feg. Eller för att göra någonting som man inte kan stå för. Liksom. Det är ju de grejerna som du säger. Man har ljuset och människorna där. Och man har alla ögon på sig. Liksom. Det är en extrem
situation. No, det är
inte bara våldet.
Ja, liksom. No, det är jävligt extremt. Så är det. Okej, och nästa sekvens här då, där i det ögonblicket där, bam, då avslutar killen, Stockholm, Rumble of the Kings, Jocke Engberg, matchen är slut, du har vunnit.
Jävligt få grejer som går upp mot det här känslan. Mm. Det är liksom glädje blandat med lättnad. Jag känner mig själv. Det är slut, jag behöver inte bli skadad mer. Jag lyckades vinna. Alla de här månadernas förberedelse var inte förgäves. Allting exploderar liksom. Mm. Det är som en orgasm. Mm. Men för det är ju någonting som fighter man måste förlika sig med. Det är att det kanske är en av de viktigaste grejerna jag har lärt mig. Eller som jag har kunnat acceptera. Det är att som fighter kan du lägga så sjukt mycket energi. Så sjukt mycket tid. Alltså folk går på diet och tycker det är jobbigt. Här kan du gå liksom på diet i 10-8 veckor och träna. Du har ont varje dag. Du krigar. Du är rädd. Du gör allt det här, du förbereder, du gör absolut, absolut bästa. Du och alla omkring dig, och alla som litar på dig, alla som har din rygg gör sitt bästa. Alla gör sitt bästa och sen går det åt helvete.
Ja.
Det är de få områden där ansträngningen är så, kan vara så långt borta från resultatet. Mm. Om jag pluggar så är jag inte helt jävla trög och verkligen gör mitt bästa, så kommer jag med största liksom, sannolikhet klara det jag pluggar inför liksom. Men här är det så, det är bara en som kan vinna liksom. Och båda gör sitt bästa, båda vill vinna, båda är motiverade och drivna liksom. Så är det någonting om man vill bli fighter, är det någonting man måste vara okej med, så är det att bli besviken liksom. Det kommer ändå. Om igen.
Ja, så är det. Och jag tänker, och då blir det nästa sekvens. Det här är när man förlorar. Alltså vad händer här inne till? Vad är det som gör att man tänker att okej, okay, nu har jag kört dieten, jag har gått upp och matchat. Jag torskar matchen, nej men nu ska jag gå och träna igen. Vad är det man behöver ha för egenskaper då som proffsfighter?
Det där är ju extremt svårt alltså. Det är jävligt tufft. Det är jävligt tufft att förlora och komma tillbaka. Och förlora och komma tillbaka, det är en av de största prestationerna en fighter kan göra i min mening. För fighting är inte tufft om du är den som delar ut stryker. Fighting är tufft när du möter någon som är lika bra eller bättre, då är det jävligt tufft att fightas. Och sen är det såklart det är tufft att förlora. Vi hade en kille som förlorade på hemmaplan som blev knockad. Det var hans proffsdebutmatch. Så jävla tråkigt. Alla oss förväntade oss att han skulle vinna, för han är jävligt duktig, John. Och han lyckades komma tillbaka också på hemmaplan ett halvår senare och vinna på knock. Nej. Det var en av som coach, det var en jävligt rolig upplevelse liksom. Vad är det som gör att man kommer tillbaka liksom någonstans? Jag vet inte. Att man är en fighter helt enkelt. Att man vägrar acceptera, att man vet att det är del av det vi gör, att man faller 7 gånger och ställer sig borta liksom. Det är någonstans grundmentaliteten för att vara en fighter och hålla på med det vi gör. Om man inte det så är det ingen idé ens påbörja resan.
Okej, det här har varit sjukt spännande. Och du kom in lite på det här också. Vi ska gå till en kortare paus nu. Och sedan efter pausen ska vi prata om övergången från att sluta med fighting. Så stay tuned. Okej, Junestamspodden, vi är tillbaka här. Sjukt spännande samtal med Jocke Engberg, Mr. GBG MMA. Okej, vi pratar om övergången nu. Och för alla er som inte lyssnar, det är en extrem övergång. Det är ungefär som att sluta arbeta. Och i fighting så kanske det är lite mer extremt. Jag menar, kolla Mike Tyson, han började med droger direkt. Han hamnade i trubbel i och för sig innan, men fightingen höll honom kvar. Sugar Ray Robinson, han blev alkoholist. Han gjorde comeback för att få ordning på livet. Jag behöver inte dra det mer än så. Vad tänker du om det här, Jocke? Hur var din övergång? Hur ser du generellt på det här?
Alltså det är en extremt tuff period för fighters. Jag vet mycket fighters som har mått jävligt dåligt. Mm. Alltså riktigt dåligt. Vad som hjälpte mig var ju att jag fortfarande höll mig engagerad föreningsmässigt och som coach. Och jag kom väldigt högt upp som coach direkt. Så att jag fick fortfarande den första matchen jag coachade så här riktigt professionellt. Första i UFC var Per Eklund. Men sen var Alistair Overeem som var det största namnet inom MMA på den tiden.
Mm.
Han var KO-champion, var Strikeforce-champion, han var Dream-champion. Han var 120 kilo bara muskler liksom, obesegrad 6-7 år. Och skulle möta Brock Lesnar i Las Vegas. Och det var en av de största matcherna jag varit med om. Det kunde inte gå igenom MGN utan att bli påhoppad av liksom 50-60 personer med autografer och sånt där. Så att jag slängdes direkt in i det. Och det gav mig liksom ett nytt sammanhang och en ny kick liksom.
Mm.
Så att för mig gick det ganska bra. Sen så kom den där, kanske den tunga perioden kom lite senare när vardagen började komma tillbaka liksom. Men då hade jag i alla fall etablerat en ny identitet. För att jag tror att det är det som är det stora problemet för mycket fighters. Att det är hela vår identitet.
Mm.
Vi är fighters, vi identifierar oss som fighters. Ja, vi är fighter och våra polare. Ja, Fredrik han är fighter. Och, du vet, skulle vi gå på någon fest så 100%. Annars är nästa match. Det är det enda folk pratar om. Det är det enda folk frågar om. Och några tycker att du är en idiot. Men det spelar ingen roll. De tycker i alla fall någonting om det. Det är något som hela tiden är närvarande. Liksom. Och sen när man slutar så försvinner allt det där. Och så ska man sätta sig på en vanlig svensson. Liksom. Det är svårt. Mm.
Kom du i kontakt med dem? För jag tänker så här. Om du, precis som du säger. Om du går på fest eller träffar folk. Bara när är det nästa fight? Och sen när, nej. Hur var det för dig i början att säga så här, nej men du vet jag slutar.
Ja men då hade jag ju lite just det här med att fokusen blev istället på att de frågade om Alistair nästa match. Så att den övergången fanns ju fortfarande kvar. Och det roliga är ju att samtidigt som fighters och coach också nu då så hatar man ju det där. Folk ska komma att ställa samma jävla frågor om och om igen. Och man bara fan jag kan prata om andra grejer. Det finns andra saker med liv som jag är intresserad av också liksom. Men samtidigt när det försvinner så är det ju klart väldigt jobbigt. Men för mig personligen så var det väl just så att det där slutar aldrig utan det fortsätter fortfarande.
Ja, okay. Ja men det där låter som en extremt sund övergång. Vi hade med Anders Hedlund som landslagstränare för boxning också. Och han beskriver också det liksom att boxningen räddar ju hans liv. Från första början, för annars hade han kunnat bli en rejäl jävla buse i Borlänge liksom. Ja, sen började han boxa och direkt efter han hade boxats så liksom han var nere där på Falken, han nötte liksom, han var ju min tränare också. Och liksom han sa också att den övergången gjorde det sjukt smidigt.
Ja.
Och jag tänker så här då, så det har blivit enkelt för er, men jag tänker för andra, vad är viktigt att tänka på liksom generellt i övergångar?
Mm. Jag tror att det är att inte sluta helt tvärt utan försöka fasa ut. Att man kanske generellt träningsmängden gör det man tycker är roligt. Som man vill göra. Man engagerar sig lite som coach eller föreningsmässigt. Och sen passar ut över en period. Då ger det liksom tid att man fortfarande är del av det. Man har fortfarande en typ av position. Och man kan bygga upp sin identitet på andra plan under tiden. Liksom. Mm. Så att det inte bara blir det att man bara sitter på soffan helt plötsligt en dag. Och kollar på, jag vet inte vad man kollar på, men Netflix eller vad folk gör på kvällen. Men någonting som jag gillade med fighting det var att livet blir så jävla enkelt som professionell fighter. För du vet precis när du gör rätt, du vet när du gör fel, du vet att fuck jag borde inte vara ute och snarva nu, jag borde gå och lägga mig. Men sen är det där till slut så är det inte lika tydligt. Det är också någonting som kan vara svårt liksom att eller som kan vara skönt med att fightas att livet blir lite svart eller vitt. Det blir väldigt enkelt liksom.
Och jag kommer tillbaka på en sak nu. Vanor, Jocke.
Det är det viktigaste när man vill göra någonting över en längre period. Det är att etablera en vana. För att när du väl har etablerat vanan så är det inte längre lika jobbigt. Det är klart, låt säga att jag vill gå ut och springa varje dag. Eller vad det nu kan vara. Det kommer vara skitjobbigt första veckorna. Och det kommer att vara skitjobbigt efter de första veckorna också. Men inte lika jobbigt.
Mm.
För helt plötsligt bara så upptäcker du att ta på dig hörlurarna och går utanför dörren. Fuck vad kallt. Du börjar jogga. Ah, jag hatar det här. Jävla skit. Och sen så kommer du på någon bra låt och så springer du och så är du hemma och så har du gjort en dag till. Och så tänker jag, fuck, inte imorgon igen. Men så är det samma sak. Du överkommer den här trögheten som finns i början mot att göra någonting och du etablerar en bra vana. Så att, låt oss säga att en person har varit ur form, vill komma i form eller vill vända på sitt liv. Det första de bör fokusera på, det är inte liksom intensitet eller ens vad de ska göra, utan bara att de ska göra någonting. Bara ta sig till gymmet. Ta till sitt gymmet, byt om, lyft en hantel, gå därifrån. Det spelar ingen roll, men fortsätt göra det. Så nästa gång du där tänker, fuck it, jag kan lika gärna köra två set och sen kör du två set. Och så, bara det blir en vana så kommer det mesta lägga sig på plats därefter. Liksom. Man kommer naturligt öka intensiteten och fokusen på det man gör liksom. Men vanor är grunden i allting. Och det gäller ju även dåliga vanor. Det är ju där allting går åt helvete liksom. Eller hur? Så man måste vara uppmärksam på vilka vanor man skapar åt det negativa hållet också. Liksom. Och försöka strypa dem så tidigt det bara går.
Jag tänker på, osökt, jag kommer in på skador. Till exempel. Mm. Skador, vad heter det? Att jag menar som proffsfighter. Hallå, det är klart, det smäller. Du blir skadad. Hur ska man tänka kring att träna kring skador, träna runt skador, etc.?
Uff, alltså skador är så jävla jobbigt och det är så jävla trist. Och jag har min fair share av skador och det som du säger, det spelar ingen, alltså, det kommer som ett brev på posten. Det går nästan inte att undvika. Och självklart ska det vara liksom proffsfighter. Du måste jobba runt skador. Det finns ingenting annat. Och man kan formulera det som att det faktiskt kan bli någonting positivt. Okej, min högra arm är skadad så jag kanske ska fokusera på min jab istället. Jag slår alltid min overhand, men okej, nu har jag ett halvår på mig och jobba på min jab. Och sen helt plötsligt om ett halvår så har jag en riktigt jävla bra jab plus en riktigt bra overhand. Och liksom, då är det någonting som ger energi till varandra, det ena ger det andra liksom. Så helt plötsligt så har min skada varit en fördel för mig. Så kan man definitivt göra med nästan alltid att man kan vända skadan till någonting positivt. För att det ger mig fokus och den här fokusen kan vara svår. Och ha i vardagen. Jag kan träna på allting och jag kan göra vad som helst. Men det bästa sättet att utvecklas tror jag, i alla fall när man har kommit en bit på vägen, det är att rikta stark fokus mot ett område.
Mm.
Som nybörjare är du enkel, för att vad du än gör så blir du bättre. Du kan ju ingenting. Eller hur? Men när man är duktig på allting, det vet ju som boxare liksom. Det är 6 grundslag, men man spenderar liksom en livstid och gör de här perfekta liksom.
Mm.
Och i MMA kommer det ofta bort just för att det är så mycket att träna på. Att man glömmer bort att verkligen fokusera på någonting. Det är bättre att ha en skarp kniv än 50 slöja.
Mm.
Ja.
Mm. Okej, om vi pratar lite mer om den här övergången och i kontext med vanor också. Här, för alla de som lyssnar nu, som inte har den här förutsättningen som du hade. Vi kommer komma in på GBG i nästa del. Men den här förutsättningen, liksom den här smidiga, det låter ändå som du hade en smidig övergång.
Ja, jo, men det måste jag säga. Det är det. Ja.
För de som inte har en klubb då? För de som inte har liksom en träningskontext? För de som, förstår du vad jag menar? Då kanske jag säger, okej, nu ska jag flytta hit. Jag har gift med, vad händer med dem? Hur ska de träna? Vad är viktigt för dem?
Mm. Ja, men det går ju tillbaka till det här med vanor, tycker jag. Att börja med att etablera dåliga vanor liksom. Och går man igenom en tuff period så kommer den perioden vara tuff oavsett, så tänker jag i alla fall. Fuck it, allting suger just nu. Vi har alla haft de perioderna. Allting suger. Och har man erfarenhet av livet så vet man, ibland kommer det bara fortsätta suga. Det kan vara för att man är i en dålig situation. Jag kanske är arbetslös nu eller jag kanske har en massa skulder eller vad fan som helst. Det kommer ta tid att betala tillbaka detta. Men om allting ändå är skit, då kan jag lika gärna göra någonting som blir positivt på sikt. Förstår jag menar? Alltså, om jag går upp och springer 8 på morgonen och är deprimerad. Jag kommer inte bli lycklig av att börja springa. Men när det väl vänder för mig, då kan jag antingen vara 20 kilo tyngre. Eller ha en grym kondition och en bra kropp. Förstår jag menar?
100%.
Så, men om det ändå suger, då kan du lika gärna göra någonting som är positivt. Det är inte för att det som är positivt kommer göra allting så jävla mycket bättre. Just det. Men fan, allting är ju skit ändå. Så lika bara gå igenom rörelsen och göra det som kommer hjälpa dig framåt. Mm.
Så om jag har förstått det rätt, mindset.
Mm.
Mindsetet liksom, att det är sjukt avgörande, eller? Har jag förstått det här rätt då? Eller de som lyssnar?
100% vad du än vill företag, det skulle jag säga.
Mm.
Att ha ett mindset där man fortsätter försöka. För mig är det absolut viktigaste. När man gör mycket plan och man, det här är liksom, om vi relaterar det egentligen med träningsplanering och så vidare. Man kan göra jätteavancerade träningsplaner och jag har suttit och var sjukt noggrann med det och jag är fortfarande noggrann med det. Men nu har jag insikten att den här planen kommer med största sannolikhet inte genomföras så som jag har skrivit det. Eller hur? Det kommer aldrig bli som man har planerat. Eller man skadar knät, någon blir sjuk eller hamnar en bilkö eller de, han då tänkt träna med, jag vet inte, rätt skiljer sig eller vad det nu kan vara liksom. Det kommer aldrig funka och man kan sätta så här mål om 4 år ska jag vara UFC, men det är stor chans att det inte heller kommer bli på 4 år. Det kanske blir på 8 år, men om du slutar efter 4 år så vet du aldrig. Vägen är liksom jävligt sällan så som man visualiserar att den ska vara liksom. Men man måste acceptera och inse att det är bara så saker och ting funkar. Trä växer inte rakt uppåt liksom, utan det är lite snett och det är lite böjt här och där liksom. Men det är nog fortfarande uppåt liksom.
Och det här blir sjukt intressant. Och jag tänker så här, vem blir en UFC-fighter då? För er som lyssnar så UFC är den största organisationen. Det ultimata bekräftelse på att du är the shit inom MMA.
Mm.
Vem blir en UFC-fighter?
Det måste ju vara ett bra mått av talang och ett bra mått av hårt arbete. Och de två grejerna får komma tillsammans med helst lite bra tillfälligheter också. Att du möter rätt kille vid rätt tillfälle, rätt folk ser det. Men man måste ha lite talang och man måste jobba hårt.
Mm.
Och jag menar, framförallt jobba hårt. Det är det andra.
Mm. Och jag tänker...
Över en mycket längre period än vad du tänker att det kommer vara. Förlåt att jag avbröt. Men det är en sån grej jag kommer tillbaka till hela tiden. Folk, du vet, ja, men 4 år, 3 år. Vad de tycker är lång tid. Men liksom, det här kommer ta mycket, mycket, mycket längre tid än vad du tror.
Mm.
För vägen kommer inte bara rakt upp. Även för de som det går snabbt för. I alla fall vad som uppfattas går snabbt för. Har det väldigt sällan gått snabbt för. Jag menar sådana fighters som vi tar svenska exempel som Kamsat. Eller Sari Bosu som vann PFL. Det är fighter som jag har hört talas om i 5-10 år. Alltså som redan har varit, ja men vet du, det finns en kille i Stockholm, han har helt sjuka sparkar. Han är nästan blind typ. Jag har hört talas om honom. Och men då var han ju redan bra när jag började höra talas om honom. Han har ju tränat på och krigat hur länge som helst. Ja, det är nästa grej. Att man måste ha tålamod och bara fortsätta misslyckas och ställa sig upp och göra det en gång till och en gång till och en gång till. Och bara ha, är det det som är mindset? Att man, fuck it, jag tänker inte ge mig. Det spelar ingen roll vad som än händer. Jag kommer inte ge mig. Jag kommer fortsätta försöka. Det spelar ingen roll. Folk kommer säga att man är en idiot. Och liksom, ja, men du måste ju vara realistisk. Och du måste göra de här grejerna. Men...
Häftigt det där. Och jag tänker på... Ja, precis. Ursäkta uttrycken nu på det. Men fuck time. Alltså, det är bara att köra. Det är det du sätter fingret på där. Mm. Och jag tänker också. Det är ungefär som Anders Hedlund här nu innan han slutar. Jag ska vinna en SM i boxning. På den här tiden, ja. Och boxningen är väldigt stor. Nu backar vi liksom. Bra många år innan MMA fanns. Och han gick och sa det till alla. Ska vi vinna SMA? Folk skrattade åt honom.
Mm.
Han berättade det för mig. Han sa det. Jag bara gick igång på det. Mer och mer och mer och mer och mer. Och där tänker jag också. Liksom, någonting som jag vet du har också. Just den här envisheten.
Mm.
Hur viktig är den skulle du vilja säga?
Super, super viktig för fighter liksom. Det kanske är en av de viktigaste egenskaperna. För att, som sagt, det kommer vara så mycket problem på vägen. Det kommer vara så mycket besvikelse. Nu går den här matchen som ska vara den viktigaste matchen. Och det går inte din väg. Och helt plötsligt trillar du ner 4 steg. Liksom. Man måste bara fortsätta försöka. Liksom. Är det någonting som är liksom fighting spirit, så är det just den grejen. Och fortsätta försöka. Och det är inte realistiskt. Det är inte... smart att vilja bli en fighter heller. Jag tror inte det är därför man blir det. Liksom. Man tänker så här, men det här är nog det lättaste sättet att tjäna pengar och göra en karriär. Förstår du vad jag
menar? Ja, jag hör dig.
Så att man kan inte operera inom den sfären på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja. En fighter är en drömmare också, en romantiker på något sätt. Man söker någon typ av högre ideal eller någon, förstår du vad jag menar? För sig själv. Man har en bild av vad en fighter är och man vill vara den personen liksom. Det kanske inte är helt realistiskt, men det är tur att inte alla bara går efter det som är realistiskt och sannolikt liksom.
Mm.
Någonstans är det en fighters roll, så är det att inspirera andra och säga att fan, det spelar ingen roll, du är svag, du kan bli stark, eller du är liten, du kan bli stor, eller du vet, du kommer från ingenting och du kan ändå skapa dig någonting genom att hoppa.
Slåss.
Mm. Ja, det är det, det är den. Och jag tänker för de människorna som lyssnar nu, så tänker jag så här, som känner så här att oh shit, alltså en spark i huvudet, slag på käften och sen ska man liksom jobba så. Som ändå vill ha fighting fysik men inte vill fightas. Alltså hur, för att jag menar på gym så finns det inte direkt det utbud eller någonting.
Exakt, det är viktigt, det är bra att du gör den distinktionen, för att det är en helt, det är helt olika världar att träna som motionär och träna som proffs. Som proffs har man inte så mycket val. Då måste man ha de här tuffa sparringarna och man måste gå igenom allt det där. Som motionär eller som amatör så har man lyckats. Det finns ingen anledning att köra den här hårda sparringen. Om det inte är någonting man går igång på och tycker det är roligt. Mm. Liksom. Men man kan fortfarande bygga färdigheter. Man kan fortfarande bygga fysik. Och fan, några av de bästa fightersna jag har träffat, det är sådana som aldrig gått in i buren, som ingen vet vem det är.
Mm.
Utan det är liksom jurister och fan vet jag, whatever. Vanliga människor som tränar, har byggt liksom en stark skill level, men inte känner behovet att gå in och slåss framför publik på det sättet.
Mm.
Så att, och jag får ofta frågan om jag tycker att det är liksom omotiverande att träna en nybörjare och sånt. För mig inte alls. Jag tycker det är sjukt kul.
Mm.
Enda gången det är omotiverande, men det spelar ingen roll vilken nivå det är, när folk inte vill lära sig eller inte är intresserade. Liksom. Men jag kan säga att en nybörjares kamp är lika stor som en professional fighters. Liksom. Jag vet att det är tufft, speciellt om man kanske inte har en idrottsbakgrund och ta sig till ett kampsportgym och första gången man går in där, man vet inte hur det funkar, man vet inte vad attityderna är, eller du vet, det är en match i sig som inte ska underskattas liksom. Det är tufft och det är en stor vinst. Jag försöker säga det till mina elever, att bara att de har tagit sig dit och att de har börjat köra och faktiskt fan, nu tränar MMA, de kanske gjort det 3-4 månader, men de är regelbundna med. Det är också en stor vinst. Det är inte lätt liksom, och det är värt någonting. Det har varit någonting för personen och det har varit någonting för mig som kom.
Mm. Och jag tänker så här, osökt kommer jag in på den här frågan då. Av 100 personer som kommer till GBG MMA, hur många av dem blir fight?
1%.
1% av 100?
Ja, i princip.
Eller är det 1 på 1000?
En som blir professionella kanske, ja.
Ja, okej.
Okay. Men amatörmatcher, okej, okay, 1 på 100. Kanske 2% av. 3% och sånt. Men det är ändå 5%.
Mm.
Sen är det många som tävlar i submission wrestling. Det är utan slag och sparkar.
Mm.
Det är liksom första steget. Och återigen, det kan vara lika stort som någon som har liksom cancerbakgrund som går sin första MMA-match.
Mm.
Jag skiljer inte på dem överhuvudtaget. Liksom. Jag tycker det är lika värdefullt båda två. För individen, för den personen, så är det lika värdefullt. Det är liksom en stor grej för mycket folk att bara fucka sig upp. Det är en massa folk och då ska brottas. Och det kanske inte är en naturlig grej. Men vissa unga gillar att leka hårdare än andra barn. Förstår jag menar?
Mm.
Och det är de barnen som ofta blir fighters och som inte har något problem. Men andra gör inte det. De är inte fysiska på det sättet liksom. Och för dem så kan det där vara en jättestor utmaning.
Spännande, sjukt spännande. Vi ska gå till en liten paus här och sen ska vi snacka GBG MMA. Okej, okay, stay tuned. Okej, okay, Gynnestamspodden, vi är tillbaks med Joakim Engberg. Okej, okay, nu ska vi snacka GBG MMA-klubben. Kan du berätta lite om klubben? Hur skapades den? Hur kom den till?
Ja, du har ju varit en del av det här också.
Ja.
Jag skapade GBG MMA 2001 eller vad det var. Eller jag kommer inte ihåg när det var faktiskt. Men jag kände väl att jag ville göra min egen grej och jag var lite fast. Jag utvecklades inte. Så att jag körde igång med några polare på Rebuslöj boxning. Sen på kvällarna, 2 gånger i veckan. Och från att vara 5 killar så var vi helt plötsligt 30, 40. Och började hitta nya lokaler. Och hitta en ny lokal. Och sen fick vi erbjuden att flytta in till stan. Och så växte det, så blev det ganska stort. Och jag höll ju på med den föreningen i många år. Fram tills ungefär ett år sedan. Då i sviten av corona. Det här är som fruktansvärt dyr hyra i Kortedala. Plus det här nya samarbetet som vi kör igång. Så valde vi att lägga ner den föreningen och starta en ny förening. Med mycket mer samma människor. Som nu heter GBG Mac Martial Arts Center. Att kunna inkludera mer kampsporter. Och i det så började ett samarbete med min gamla ärkefiende. August Allén.
Häftigt.
Ja. Det var många som blev lite förvånade över det. Men jag menar fan, det är 40, plus 40 och runt 50 båda. Liksom. Det är dags att lägga ner sådana här barnsliga beefar liksom.
Mm.
Och August är fruktansvärt duktig på grejer som jag är mindre duktig på. Som administration och marknadsföring och hela de grejerna.
Mm.
Så jag är väldigt förhoppningsvis att det här kommer att vara ett bra samarbete. Ett riktigt bra samarbete. Jag tycker det har funkat sjukt bra det här året som du håller på. Och vi har hållit på ett år, men vi fick problem med ett byggtillstånd. Vi var dumma nog att söka byggtillstånd. Tydligen är det ingen annan som gör det.
Okay.
Så kommunen satte sig på tvären. Trots att det finns massa liknande verksamheter i området. Som inte har sökt byggtillstånd. Men går det ett visst antal år så kommer de undan ändå. Men efter en jävla massa meck, politiker och tidningsartiklar. Så har vi nu fått det här byggtillståndet. Och vi kommer öppna i nya lokaler. Den 8 augusti för befintliga medlemmar. Och från den 20 augusti för nya medlemmar. Så att det kommer bli riktigt fett. Vi har många bra instruktörer. Vi har en bra struktur, en bra lokal. Bra fighters. Vi har ju Anton som fightas i UFC. Vi har Cornelia som fightas i PFL. Båda står inför jätteviktiga matcher nu. Vi har Nicolia som är 2 gånger världsmästare. Som ska bli proffs. Ja, så att vi har en bra bas att stå på liksom. Och nu kan vi förhoppningsvis få den stabiliteten som vi har saknat lite tidigare.
Mm.
Eller som GBG MMA saknat.
Mm. Så det här har varit en resa på 22 år. Att skapa. Ja. Fan vad häftigt.
Ja, det är en lång resa.
Lite mer i den här processen. Alltså från 21 till 2022 när ni börjar på Redbergslin. En bit till Kortedala. Jag vet Mölndal.
Mm.
Jag vet Rosenlund också.
Precis.
Ja. Hur har processen sett ut? Har du varit nära att liksom ge upp där?
Massa gånger. Ja, men det är ju precis det som vi snackade om innan där. Att den vägen man tänker, det är så sällan den kommer. Utan det har varit så mycket problem. Och det är liksom, jag hade kunnat snacka en timma till om allt det där minst.
Mm.
Medgångar och motgångar och samarbetspartner som inte har funkat. Ja, det har varit många tuffa perioder, riktigt tuffa perioder.
Mm.
Men jag har krigat på.
Ja, det är en fight i fighten. Jag tänker på det här, det är ungefär som att fightas, det låter det som ändå. Aldrig upp, envishet. Alltså bara hitta nya vanor och det här är en skada / ett motstånd. Och bara fortsätta, eller? Har jag tänkt rätt?
Exakt. Är det någonting som jag i alla fall försöker ge killarna och tjejer och coachar. Så är det just den mentaliteten. Att vad den är så... Fortsätt kriga, fortsätt jobba framåt så kommer du nå framgång på något plan. Liksom.
Mm.
Det kommer kanske inte se ut så som du planerar det som du vill. Men nu kommer nå målet. Om du bara fortsätter kriga framåt, fortsätter göra det du tror är rätt. Liksom.
Mm. Stenhård.
Och har man det med sig så känner man sig jävligt stark också.
Ja.
Man vet att man kan tackla saker. Fuck it, jag kommer inte ge mig. Jag kommer försöka berätta. Jag kommer göra mitt absolut bästa och det kommer ge resultat. Liksom.
Mm. För det där är också, du har lyckats både som fighter, du har lyckats som coach och du har lyckats som entreprenör just nu också. Fan, det måste kännas sjukt bra det där, Jocke. Och just för alla som lyssnar, så lyssna verkligen på det här mindset, gör verkligen det. Nu kommer jag ställa en lite känslig fråga här.
Ja.
Okej. Du droppar ju här nu, för de som inte hör, min ärkefiende August kör därifrån.
Det var en fråga. Varför hör du vad min ärkefiende?
Du precis som du vill. För att jag menar, de som inte vet om det här alls.
Nej, men jag tror att kampsportsklimatet för 20 år sedan eller 15 år sedan var ganska annorlunda än vad det är nu. Nu var det mer från de här traditionella stilarna att man liksom, man kanske inte lämnar sin grandmaster liksom. Men jag gjorde ju den, jag gick ju den dödssynden att jag lämnade. Och sen har jag ju själv varit lack på folk som har lämnat mig. Och så inser man kanske dubbelmoralen i det. Men det är där det börjar liksom.
Ja, okej.
Okay. Men samtidigt kanske, jag menar, för den tiden så var det inte helt fel att ha en fiende heller. Och ha någonting att kriga mot. Förstår man? Ja. Det kanske hjälpte att bygga två starka klubbar. Och två starka klubbar hjälper sporten att växa mer än en stark klubb. Alltså i Göteborg. Mm. Och nu har vi kanske 4-5 starka klubbar. Mm. Och både jag och August ser detta som något positivt. Inte som konkurrenter utan något som hjälper till att växa sporten. Liksom. Och ju mer folk som tränar MMA och kampsport desto bättre för oss som håller på med det. Mm.
Och hur om du beskriver lite, hur initierades det här samarbetet? Hur gick det till?
Vi träffades på SM någon gång och så började vi snacka lite. Jag nämnde att vi skulle söka ny lokal och jag tänkte på det här området som är nu Frölunda Sigsjön. Och jag såg att han bara, ja, det finns ju inte så mycket konkurrenter där borta. Det är ett stort upptagningsområde. Jag kände att han hade tänkt på det och sen ringde han upp mig någon dag senare. Och vi båda tyckte väl att det är dumt att vi konkurrerar om samma plats liksom. Mm. Och att det hade varit spännande att göra någonting tillsammans.
Fan vad schysst.
Ja exakt, för mig det är jävligt roligt liksom. Jag tycker det är en motiverande och rolig grej liksom. Och som ändå med mig under hela min uppväxt.
Ja precis. Ja nej, men fantastiskt. Och nu kommer jag komma in på ditt onlineprojekt som du har just nu. Kan du berätta lite om det? Mm.
Det kommer bli en hemsida som vi kallar The Winning Corner. Det är jag och två andra framstående coacher, bland annat Dennis Davis som är huvudcoach för Extreme Couture. Extreme Couture är en av de teamen i världen som presterar bäst just nu. Och Malky Freeman som är före detta coach på American Top Team och nu har sin egen skola i Charleston. Han driver Black Label Jiu-Jitsu. Två jävligt smarta och duktiga herrar som jag har lärt känna genom åren. Vi känner att det finns mycket information kring baserad jiu-jitsu och striking arts, men när det kommer till informationen kring just MMA specifikt så är det jävligt dåligt liksom. Så att vi började skapa en hemsida som växte något så enormt för att vi hade så mycket att bidra med allihopa liksom. Så att bara den delen, första delen har jag gjort när det kommer till offensiva burtekniker, top game, det är större än något annat jag har sett och jag ser verkligen fram emot att se det själv. Så jag känner verkligen att det är en bra grej. Det är att jag hade köpt den här hemsidan, det medlemskapet själv. Utan att ljuga.
Ja,
liksom. Utan att snacka skit. 100%. Alltså jag kommer sitta och kolla på de andra kurserna vad de har bidragit med. Liksom. Och det är också varit ett jävligt schysst sätt för mig att hålla kontakt med fighters och coacher. För när jag lägger upp någonting så får jag ofta kommentarer. Och jag har ju rest mycket med Alistair genom åren. Och man är väldigt noggrann med att försöka lära mig så mycket det bara går. Så jag har mycket kontakter på coachsidan. Och jag skriver regler med folk. Om det är någon teknik jag undrar eller tänker så skriver jag till några coacher. När jag vet det är duktiga grapplers till exempel. Frågar om en switch nu för några veckor sedan med en kille som är en jävligt duktig coach. Och så har vi en diskussion kring det. Ja men jag tycker detta. Många av de här killarna är lika nördiga som jag är när det kommer till kanske.
Ja, en fråga jag ställer nu direkt här. Det blir... Om vi säger att det bor en människa långt ifrån civilisationen. Men han har i alla fall internetuppkoppling. Och så tänker han, du är fighter. Det ska jag bli. Vi säger att han bor borta vid Kiruna gruvan. Mm. Förstår du? Kan man via online-projektet bli en MMA-fighter då?
Ja. Du kan inte gå hela vägen men du kan definitivt skapa en extremt bra grund. En extremt bra förståelse. Men om du har bra fysik och din kropp kan göra det du vill att den ska göra. Och du kan teknikerna så finns det ingen anledning till att du inte kan liksom lära dig. Liksom. Speciellt om du har någon att dra i. Liksom. Om du har en polare eller samla ihop 3-4 polare ännu bättre. Jag vet min thaiboxings mentor eller coach. Han snackar alltid om det att man inte behöver vara mycket folk. Man behöver bara vara a few good men. Liksom. Det är det folk inte fattar riktigt. Att även när du kommer till en stor jävla klubb. Antalet du tränar med är ganska begränsat efter ett tag.
Ja.
Man hittar sina polare man gillar, de man kör bra med. Och sen är man liksom samma jävla träningspartner om man igen ändå.
Så är det ju. Hur ser du på det här online-projektet nu? Liksom? Hur kommer ni, din hemsida, vad mer är det på gång inom det?
Vi har ju de här videorna vi lägger upp på Instagram. Och vi filmar ju extremt mycket material. Så nu blir utmaningen att vi är på helt olika delar av världen. Vi har en kille i Charleston, en i Las Vegas som är då. Så nu blir utmaningen att försöka bidra med material fast från vår eget håll. Liksom.
Okej, GBG MMA, samarbete här. Vad är det som pågår inom GBG MAC framöver här? Hur ser det ut på framtiden? Ni ska starta en ny lokal etc. Men om vi snackar lite fighting. Alltså vilka är match snart? Vad är det som är på gång inom den fronten?
Ja, så nu har vi ju, jag vet inte om det har blivit officiellt än, jag kanske säga något dumt. Men Anton har ju match i Australien i september mot Tyson Pedro. Ni hörde det här först.
Nej, det här avsnittet lär vi släppa precis. Även producenten flaggar där. Bara, nu. Okej, det är det som är på gång. Och det är UFC.
Han har haft två matcher. Extremt tuffa matcher. Den första matchen hade han corona och gick upp en viktklass. Men vi tog den för att han skulle komma in. Och den torskade han. Andra matchen, inga ursäkter där. Men det var en extremt jämn match mot en extremt duktig kille som blev fight of the night. Han fick en bonus. Nu måste han verkligen bevisa att han är hemma där. Och han är ett tufft motståndare, så det tar inga lätta matcher. Men jag tror Anton kommer ta den. Sen har vi Cornelia som har gått vidare i PFL. Det är en av de stora organisationerna. Där slutmålet är att man kan vinna $1 million.
Mm.
Och hon tog sig vidare i en turnering då. Första Europaturneringen, första matchen. Och nu står hon inför två duktiga motståndare. Den ena motståndaren är extremt duktig. Som Dakota någonting heter hon. Hon kommer bli en stjärna 100%. Men Cornelia står också för en sån avgörande tillfälle. Sen har vi Nukolia som har vunnit VM två gånger. En gång för Sverige, en gång för Serbien. Nu senast så avslutar hon alla matcher. Brutal. Som också letar efter sin proffsdebut. Det kommer ske någon gång. September eller november, vi får se. Jag säger november, hon säger september. Men jag tänker att det kan vara bra att vänta lite så att jag kan ge en ordentlig uppmärksamhet. Liksom.
Mm. Lyssna på coachen, viktigaste först. Ja. Okej, vet du vad ska vi göra nu? Nu ska vi göra lite rolig grej. Alltså hela det här är ju skitkul. Men, fighting citat.
Ja, kör.
Okej, nu kör vi så här. Jag droppar ett fighting citat. Och så ska du säga det första du kommer att tänka på. Spränger av vad det är, okej?
Okay? Ja, ja.
Ett. Everybody wants to be a fighter until they get punched in the face.
Jag tänker Mike Tyson och jag tänker jävligt samma ord alltså. Det är bra i teorin. Ja, så är det fan. Det är inte roligt liksom. Det är inte roligt att få stryk.
Nej. Okej, vi tar nummer två då. Float like a butterfly, sting like a bee.
Thank you. Muhammad Ali såklart. Hjälten, eller jag vet inte, vi gillar honom starkt också.
Ja.
Inte bara för det han gjorde boxning, utan inspiration som människa. The ultimate fighter på något sätt. Som, det är den typen av fighter man såklart skulle vilja representera som tränare också.
Ja, vackert. Det där blev hjärta det där.
Mm, eller
hur? Ska vi ta en till då, här då? Ja. Be water, my friend.
Bruce Lee, min första inspiration.
Jajamän!
Jag har sett massa från och han har snutt från massa andra, men ja.
Mm. Kan du utveckla, vad tänker du på i det uttrycket, det citatet?
Att vara formbar, eller forma sig efter det vässel eller omständigheterna helt enkelt. Att kunna vara flexibel. Jag vet, jag satt och snackade med någon kille. Jag vet inte, jag träffade på någon pub någonstans. Jag satt och drack lite. Så började jag snacka med en kille som var idrottspsykolog. Och han ville veta liksom, okej, vad tror du de viktigaste mentala egenskaperna för en fighter att ha? Och en av de grejerna vi kom fram till var att ha en mental flexibilitet. Just då de anledningarna som snackade. Det som vi tänker ska hända händer aldrig. För jag känner att jag har varit med om det så många gånger. Du får en ny motståndare två dagar innan matchen. Jag kommer ihåg någon match. Alldeles jag skulle möta Mark Hunt. Jag sprang omkring hela natten och letade magmedicin. Då har han liksom tränat stenhårt 8 veckor dagen innan. Så du vet, håller han på att skita på sig. Det första han gör efter matchen är att springa ut i toaletten. Liksom. Så att oavsett vilken nivå man är fighter, och vi ska inte ens snacka om liksom lägre nivå fighting, där händer ju grejer hela tiden. Så man måste vara flexibel och mentalt flexibel, och det känner jag också med Be Like Water, att man måste kunna anpassa sig efter det som händer. Liksom.
Nummer 4. Suffer now and live the rest of your life as a champion.
Den brukar också ges till man.
Jajamän.
Jo, men det är ju så. Någonstans, alltså, en champ. Och folk kommer komma ihåg.
Mm.
Och det är ganska kul, ibland kommer ju till och med folk upp och säger att de kommer ihåg mina matcher och sånt där. Det är nice, det har man med sig. Det är ingen som kan ta det liksom. Ja.
Suffer now då?
Ja, det måste du. Du måste suffer alltså. Du måste suffer, det är så många dagar. Du inte vill gå till gymmet och det är så många ronder du inte vill göra.
Ja. Okej, vi ska köra sista nu då. Turn fear into fire.
Ah, kasta vatten, min favorit.
Ja. Det satte allihopa.
Ja, det är klart.
Jajamän.
Men där har du den mest intressanta coachen i alla fall. I fightervärlden, Castamato. Han snackar väldigt mycket om rädsla. Att rädsla är som en eld, att det kan vara någonting som används till din fördel eller emot dig. Och han jämför det eld med en ful kompis som luktar illa men som räddar dig från att drunkna. Och liksom att det är det som är skillnad mellan den som blir kallad hjälte och den som blir kallad fegis. Inte vad de känner utan vad de gör.
Jajamän. Jajamän, och det uttrycket när du säger det. Det finns en jäkligt bra dokumentärfilm om Mike Tyson. Och Kazumara, han sparkar upp dörren 5 på morgonen och så bara säger han den där uttrycket. Ja, och släcker det. Någonstans där, han formar ju Tyson också. Liksom. Av han den här strukturen, liksom, det har inte han fått i Catskill New York. Liksom. Han var ju 13 år och levde på gatan och var helt galen.
Det var det som är intressant med Kazumara, att han formade faktiskt inifrån och ut och inte tvärtom. Mm. Och sen att han har sin egen stil och så vidare såklart. Men jag tror inte att det funnits någon coach som har lagt så mycket fokus på det mentala gamet. Och att rädsla är en riktig faktor i en fight på samma sätt som styrka eller kondition. Det är nästan mätbart liksom. Mm. Det ser man ju med Conor och vad han gjorde med sina motståndare i början. Att han dominerade dem mentalt och han fick dem att bete sig på sätt som var okaraktäristiskt för dem själva liksom. Som José Aldo som springer på och blir knockad på 30 sekunder. Mm. Och kollar du hans 30 matcher innan så han aldrig betett sig så innan. Mm. Men Conor fick honom så lackat att han kunde inte kontrollera sig.
Mm. Jag tänker så här, nu när jag drar de här citaten. Du satt ju allihopa också. Så tänker jag liksom, hur viktigt är det med citat? Alltså hur mycket fokus har det varit för dig i din proffskarriär?
Jo, det är ju någonting man... Alltså, just nu känns det ju som... Det här med citat är lite mättat, förstår jag menar. Mm. Du ser citat på Instagram till höger och vänster och det flyger förbi dig. Och det är ingenting som du stannar upp och reflekterar över riktigt. Men är det ett citat som man kanske har fått genom att man har läst en bok eller man har hört en historia så att det betyder någonting för dig. Så är det en källa av inspiration man kan gå tillbaka till liksom för att kanske väcka den där känslan när man hörde det första gången. Ja, fuck you, fan, han har rätt liksom om man... ställa upp och fortsätta kriga eller vad det nu kan vara. Så det kan definitivt vara en bra liksom, inspirationskälla. Men det är inte citaten i sig utan känslan det uppringar. Liksom, eller kan påminna dig om. Ja. Liksom.
Ja, affirmationen liksom. Ungefär som att slå här.
Precis. Liksom, så. Men citaten måste vara kopplat till någonting. Annars blir det bara tomma ord.
Ja,
måste vara kopplat till en känsla. Och betyder någonting för dig. Liksom.
Mm. Och så tänker jag. Nu ska vi dra lite filosofi här nu också som en avslutning. Alltså, hur ser du på begreppet att lyckas? Vad är att lyckas?
Mm. Det är också någonting som jag känner högst personligt och beroende av din definition av att lyckas. Mm. Att kunna leva på att göra det jag älskar känner jag är att lyckas. Även om någon annan skulle kanske se utifrån och bara fall du tjänar inga pengar. Eller, förstår jag menar? Men jag har gått 15 år och gjort det jag vill göra varje dag hela tiden. Nice. Det är en framgång för mig. Och sen för någon annan kanske det är något annat. Och egentligen är jag inte intresserad av vad andra människors definition av framgång är. Liksom. Det är inte viktigt för mig. Utan det, vad som är viktigt är vad jag känner. Liksom.
Mm. Så Bob Marley säger life forever, det är richness. Eller hur, kärlek? Ja, nej, men det här har varit fantastiskt roligt. Den här podden, den har bara swishat förbi här. Alltså,
verkligen, det har gått jättesnabbt. Det var kul att snacka med någon som förstår fighting inifrån utifrån.
Jajamän.
Det är jävligt sällan liksom.
Det här är sjukt intressant och vi ska avrunda det här poddavsnittet nu. Och vi tackar dig så hemskt mycket Joakim Enberg för att du ville delta, närvara och belysa oss alla här med din kunskap och mått av allting, vad det nu än är.
Tack för att jag fick vara med.
Absolut, 100%. Okej, vi tackar där och vi säger stopp och vi hörs sen.